Jaha, välkomna att öppna Bibeln tillsammans med mig. Nu har vi faktiskt kommit till slutet av det första kapitlet i första Petrus brev. Jag har hållit på en ansenlig mängd veckor bara med det första kapitlet. Men vi har ju absolut ingen tidspress. Vi behöver ju egentligen inte känna oss på något sätt tvingade att hasta igenom någonting. För evangeliets sanning finns liksom i alla delar av Petrus brev. Därför så är det gott att få lägga tid på varje enskild mäktig sanning. Men nu läser jag då ifrån första Petrus brev 1, 22 till 25. Vi ska stanna inför vers 23 och vers 24. Ni har renat era själar genom att lyda sanningen, så att ni älskar varandra uppriktigt som bröder. Älska då varandra uthålligt av rent hjärta. Ni är ju födda på nytt, inte av en förgänglig säd, utan genom en oförgänglig, genom Guds levande ord som består. Ty allt kött är som gräset, och dess härlighet som blomman i gräset. Gräset vissnar bort och blomman faller av, men Herrens ord förblir i evighet. Det är detta ord som har förkunnats för er. Fader, nu ber vi att du ska låta ditt ljus komma över våra sinnen. Och att du ska låta din ande öppna våra hjärtan. Så att vi kan ta emot ordet i tro. Ett ord som är verksamt i oss. När vi följer det, när vi tar emot det, när vi lyder det och när vi omsätter det i praktiken. Fader, jag ber att din helige ande skulle omforma det som predikas idag till ett personligt tilltal till oss var och en. Ett tilltal som kan ge bärkraft, som kan lyfta oss vidare in i det som du har förberett för oss var och en. Vi älskar ditt ord, Herre, och vi tackar dig för sanningarna och att vi får vara födda på nytt. Att du har talat, inte bara i allmänhet, utan talat in i våra liv. Jesus Kristus, vi tackar dig för dina välsignade ord. Du har själv sagt att de ord som du har talat är ande och liv. Den gången då du såg på oss och talade ditt livgivande ord in i våra hjärtan, då förstod vi verkligen att det var sant. Dina ord är ande och liv. Så vi öppnar våra hjärtan, vi tar emot dig, Herre. Och vi tackar dig på förhand för den välsignelse som vi kommer att få uppleva. I Jesu namn. Amen. Ja, vi läser då. Ni är ju födda på nytt. Och nu kommer det sånt där ju igen. Och ju betyder ju att det vi nu ska läsa relaterar tillbaka till det vi läste tidigare. Ni har renat era själar så att ni älskar varandra. Och så kommer det, ni är ju födda på nytt. Så, den djupaste anledningen till varför de kan ha renat sina själar, varför de har upplevt sanningen i sina liv och varför de nu kan älska varandra av rent hjärta är den enkla men mäktiga sanningen att de ju är födda på nytt. Detta är oerhört avgörande. Det går inte att efterapa eller fejka eller försöka på något sätt låtsas vara en verklig kristen. Man blir inte en kristen genom att få eller skaffa sig ett religiöst intresse. Man föds in i Guds familj. Man föds in i gemenskapen med Kristus genom ett under, genom den helige andes kraft, när han omvänder hjärtat och föder oss på nytt till ett levande hopp. Och han kan ju säga, ni är ju födda på nytt, därför renar ni era själar. Att leva i själens renhet och att sträva efter att leva i renhet och leva i lydnad för ordet, det är ju det som Bibeln kallar för helgelsen. Helgelsen är alltså ett omisskännligt tecken tecken på nyttfödelsen. Ni rena, har renat era själar, ni är ju födda på nytt. Så att det finns ingen liksom möjlighet att vara född på nytt utan att det skulle så att säga resultera i en själens renhet. Och om man upplever själens renhet och själen verkligen renas i lydnad för sanning, så är det ett tydligt tecken på att man har blivit född på nytt. Att inte ha något intresse för själens renhet och hävda att man skulle vara frälst, det finns inte i Petrus värld. Frälsningen får aldrig vara någonting mindre än ett nytt liv. En verklig frälsning ger en förvandling av det innersta i människan. Från ett tomrum till att anden bor i hjärtat. Från totalt fördärv, Romarbrevet 3, till att vara en ny skapelse i Kristus Jesus. Andra Korintierbrevet 5 och 17, Galaterbrevet 6 och 15. Paulus skriver så här: den som inte har Kristi ande tillhör inte honom. Romarbrevet 8 och 9. Och Kristi ande är sanningens ande. Johannes 14 och 17. Det är därför Petrus kan vara så säker på att de har renat sina själar i lydnad för sanningen. För de är födda av sanningens ande. Kristi ande som är ursprunget till all renhet och ursprunget till alla andens frukter, de som vi läser om i Galaterbrevet 5 och 22. Och det här är intressant, för att en av frukterna är ju kärlek. Och därför kan Petrus vara så säker på att de också älskar varandra uppriktigt och uthålligt, som vi sa förra gången, ivrigt och stabilt som syskon. Ni renar era själar. Ni är nya skapelser. Ni älskar varandra för att sanningens ande bor i er. Ni är födda på nytt. Halleluja. Och så pekar Petrus på vad det är som har fött dem på nytt. Naturligtvis är det Gud själv som har gjort det. Men hur har han gjort det? Vilket är medlet för denna kraft, för detta mirakel? Och han säger: ni är födda på nytt, inte av en förgänglig säd. Han börjar alltså med att berätta om vad man inte kan bli född på nytt av. Vad som inte kan resultera i ett under. Vad som aldrig kan frälsa en människa. Den så kallade förgängliga säden. En oförgänglig betyder ju alltså det som är oförstörbart eller evigt. Det som inte är nedbrytbart. Och här ställer alltså Petrus förgänglig och oförgänglig säd i kontrast till varandra. Och han kommer också så småningom att uttyda vad han menar med säd. Det är ju inte alltså vetekorn eller havre, ax eller så. Utan det är alltså en bild på någonting. Det handlar om ord. Det handlar om ett budskap. Han säger ju själv: ni är födda på nytt av en oförgänglig säd genom Guds levande ord. Så precis som Jesus i liknelsen om såningsmannen, så talar Petrus här om Guds ord som ett utsäde. Som ett frö. Eller som många frön. Som en säd. Som får en enorm betydelse, som får en mirakulös effekt på det hjärta som tar emot det. Vi kan alltså dra den slutsatsen att säden står alltså för ett budskap. Det handlar om ord. Vid flera tillfällen ger Bibeln exempel på så kallad förgänglig säd, nedbrytbar, förstörbar, temporär eller kanske till och med destruktiv säd. Ideologier, tankesystem som uttrycks i ord och som är ämnade att påverka och forma människor i olika riktningar, men som inte har makt att varken förvandla eller bygga upp ett andligt liv, utan ytterst sett när det gäller frälsningen är fullständigt meningslösa ord, en meningslös säd. I bästa fall kanske det är neutrala eller positiva budskap som kan stimulera goda saker och vara i någon bemärkelse nyttig och välgörande. I värsta fall är det totala lögnsystem som uttrycks i ord och som förmörkar, fördärvar och förgör människan. Vi ser mycket av detta i främmande ideologier, destruktiva ideologier med en antikristlig rot, också i New Age-rörelsens nyandliga människoförhärligandets budskap. I Kolosserbrevet 2 och 8 så skriver Paulus så här: se till att ingen rövar bort er med sin tomma och bedrägliga filosofi. Lägg märke till det. Byggd på mänskliga traditioner och stadgar och inte på Kristus. Det här är naturligtvis mest adresserat till gnostikerna, men naturligtvis också i en vidare bemärkelse, all tom och bedräglig filosofi som bygger på det mänskliga, där människan är i centrum och där människan avgör vad som är sant och falskt, vad som är ont och gott. Mänskliga traditioner och stadgar och inte på Kristus. I första Korintherbrevet 1 och 18 så skriver Paulus så här: bedra inte er själva. Om någon bland er tycker att han är vis i den här världen, måste han bli en dåre för att bli vis. Ty den här världens visdom är dårskap inför Gud. Det står skrivet: han fångar de visa i deras slughet. Och vidare: Herren känner de visas tankar och vet att de är tomma. Här har vi exempel på förgänglig säd, bedräglig filosofi, mänsklig tradition, stadgar utan Kristus och tom vishet som inte bygger på Guds visdom. I Efesierbrevet 4:17 så varnar Paulus oss för sådana här budskap, för den förgängliga säden. I Herrens namn varnar jag er därför, lev inte längre som hedningarna, deras tankar är tomma. Tänk på det, deras tankar är tomma. Det betyder inte att de inte är intellektuella, att de inte är intelligenta, att de inte innehåller en viss logik. Men i och med att de inte bygger på Kristus, som inte bygger på Guds uppenbarade ord, så är de i förlängningen tomma. Det är en förgänglig säd. Första Timoteus 6:20: käre Timoteus, bevara det som har överlämnats åt dig. Apostlarnas undervisning alltså. Och vänd dig bort från det oandliga, tomma pratet och invändningarna som kommer från det som kallas kunskap utan att vara det. Ytterligare ett exempel på förgänglig säd som är nedbrytbar, förstörbar och temporär. Och som dessutom är antikristlig och destruktiv. I Jakobs brev 3:14 kan vi få lära känna det yttersta ursprunget till alla sådana här budskap som menar på något sätt, menas vara religiösa budskap, men som inte kan bära den frukt som Kristus bär. I Jakobs brev 3:14 så står det så här: men bär ni på bitter avund och stridslystnad i ert hjärta, ska ni inte skryta och, lyssna, tala emot sanningen. En sådan vishet, alltså en sådan vishet som skryter och talar emot sanningen, är inte ovanifrån, utan är jordisk, oandlig, ja, demonisk. Ty där avund och stridslystnad råder, där råder också oordning och allt som är ont. Lägg märke till stridslystnad. Det finns något provokativt i de här obibliska, antikristliga, nyandliga, österländskt filosofiska, gnostiskt filosofiska budskapen och filosofierna, teorierna, lärorna och teknikerna. Någonting stridslystet. Och det är alltså ytterst sett någonting demoniskt. Så här har vi alltså förfärliga exempel på förgänglig säd. Men vilken är då den oförgängliga säden? Ja, vi har egentligen redan talat ganska mycket om detta, så jag ska inte återupprepa allt för mycket. Men vi har sett det, hur tydligt Petrus slår an vad det handlar om. Den oförgängliga, den oförstörbara, den eviga säden, det budskap som aldrig kan brytas ner, det är Guds levande ord som består. I Matteus 24 och 35 så säger Jesus: himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. Vilket är då det Guds ord som har sådan kraft att det kan föda en människa på nytt till evigt liv? Det kan ju knappast vara ett lösryckt citat ur någon av Bibelns kanske lite mer svårförståeliga böcker. Nej, naturligtvis inte. Det är Guds ordet i en vidare bemärkelse. Och i en mycket specifik bemärkelse, det är naturligtvis evangelium. Guds ord i sin essens, Guds ord i sin kärna, syftet eller poängen med hela skriften, evangelium. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Där har du evangeliet, bättre framställt än någon annanstans. I evangelium strömmar de frälsande sanningarna i Bibeln samman till ett absolut epicentrum. Och vilket är det centrumet? Jo, Herren Jesus Kristus. Hans person och hans verk, hans kärlek, hans kors och hans försoning. Evangelium är ett budskap, men det är också en person. Personen kommer med budskapet och personen kommer till oss genom budskapet. Budskapet gäller personen och personen finns i budskapet. De två är helt förenade till ett. Därför kan vi säga att evangelium är en person och evangelium är ett budskap. Vi kan läsa till exempel om att Kristus är ordet som vart kött. Johannes 1 och 1 och Johannes 1 och 14. Och vi läser i Uppenbarelseboken 19 och 13 att det namn han har fått, Jesus Kristus, det är Guds ord. Så, när vi tar emot Guds ord tar vi emot Kristus. Och den som tar emot Kristus tar emot Guds ord. Undra på att Petrus kan säga: ni har blivit födda på nytt genom oförgänglig säd, genom Guds levande ord som består, genom Kristus själv verksam i evangelium. Så, evangelium är alltså den verksamma beståndsdelen, den verksamma substansen i själva väckelsearbetet. När en människa ska födas på nytt och komma till frälsande tro, så låter Gud henne alltid på något sätt komma i kontakt med just evangeliet om Jesus Kristus, Guds son. Evangelium om att de som tror är frälsta från sina synder är alltså ammunitionen i allt själafrälsande arbete, i allt väckelsearbete. Det är det viktigaste som finns i hela universum. Petrus säger att det är detta ord som har förkunnats för er. Petrus vet att församlingarna som han skriver till har fått del av den apostoliska förkunnelsen. Det starka, sanna, levande och verksamma evangeliet om Jesus Kristus. Han vet att det är det budskapet som en gång var nyckeln till deras frälsning och som är nyckeln till deras framgång. Apostlarna visste exakt vad de förkunnade. Det är detta ord som har förkunnats för er. Ingen tvekan här inte. Vilket ord? Jo, evangeliets ord. Lyssna till vad Paulus säger i första Korintierbrevet 15, vers 1-5 och sedan också vers 11. Bröder, jag vill påminna er om evangeliet som jag predikade för er, som ni tog emot och står fasta i, och genom vilket ni blir frälsta. Jag vill påminna er om orden som jag förkunnade. Om ni nu håller fast vid dem, annars var det förgäves att ni kom till tro. Jag meddelade er det allra viktigaste vad jag själv hade tagit emot. Att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna. Att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna och att han visade sig. Vare sig det gäller mig eller de andra så förkunnar vi detta, och det är detta ni har kommit till tro på. Amen. Det är detta budskap som Petrus känner till, och därför kan han skriva: ni är födda på nytt. Det är genom en oförgänglig säd, genom ett budskap som har predikats, och det är det ordet som har förkunnats för er. Det här måste tala till oss om det oerhörda allvaret i att förfalska, förvanska, byta ut eller på något sätt tona ner evangeliet om Jesu död, begravning, uppståndelse för förlorade syndare, och tron på det som det instrument, som det medel Gud har gett oss för att det ska bli vårt till evigt liv, frälsning och salighet. Så säger han så här att allt kött är som gräset. Och det här är en gripande tanke. Förgängligheten är synlig i allting. Människans dagar är som gräset. Hur lite vi än önskar att det vore så är vi faktiskt vissnande varelser. Jag vet att vi ibland sjunger Guds kärlek är som stranden. Och som gräset. Det är visserligen kanske en fin tanke. Men Guds kärlek är inte som gräset. Människans dagar är som gräset. Guds kärlek är evig. Människans dagar är oändligt korta. Vi är vissnande varelser. Vi är faktiskt döende ifrån den stund då vi föds. Det låter lite dystert, men det är ju sant. Och egentligen är vårt liv en ständig demonstration av nedbrytande krafter. Jag höll på att säga, titta på din granne så får du se. Nej, det menar jag inte. Visst, vi föds som barn, vi växer upp och vi blomstrar i vår ungdom. Men mycket snart blir vi varse att vi står under förgängelsen, under förgängligheten. Det läggs ner mycket möda för att försöka hålla den här processen i schack. Men förr eller senare så måste vi kapitulera för åldrande, svaghet, sjukdom och död. Och tanken är att det ska predika för oss om att det förgängliga är just förgängligt. För att vi ska söka det oförgängliga. Och vad är det? Jo, Herrens ord består för evigt. Och det här är så avgörande, eftersom det är det eviga ordet, det bestående ordet, det eviga budskap som fanns i Guds hjärta i en förfluten evighet och som uppenbarades i Kristus Jesus, hans person och hans försoningsverk, och som drabbade oss den dagen vi hörde det och den helige ande omsatte det och applicerade det på våra liv. Ja, eftersom det är ett evigt ord som har fött oss på nytt, så har vi också vunnit just det eviga livet. Att växa i Kristus, det är att växa i hans ord. Bibelstudiet är egentligen ett umgänge med ordet. Det är ett umgänge med det eviga livet. Och det är ett umgänge med Jesus själv, den evige. Det här eviga ordet som har drabbat oss, det är ju också böneordet. Vi vet att Kristus idag sitter på Faderns högra sida i himlen och talar just dessa ord. Han talar oförgängliga, han talar bestående ord till vårt försvar. Han talar inte vilka ord som helst, han ber för oss. Det ord som födde oss på nytt, alltså Jesu personliga tilltal till oss, Det fortsätter faktiskt att ständigt talas ut över oss och hålla oss vid liv. Och det ligger naturligtvis i det evigas natur, alltså i det beståendes natur, att det aldrig upphör. Så han kommer inte att tvärsluta be för oss plötsligt, utan han kommer att fortsätta att be för oss som vår trogne överste präst. Och när vi vill tillhöra honom så gäller den bönen oss dygnet runt, 7 dagar i veckan, 52 veckor om året, under all den tid som vi har från det att vi överlämnar våra liv i Jesu händer. I Hebreerbrevet 1:3 kan vi läsa om det här eviga budskapet, eviga ordet, det bestående böneordet och det bestående tilltalet in i våra liv. Sonen utstrålar Guds härlighet och uppenbarar hans väsen och uppehåller allt genom sitt mäktiga ord. Och sedan han utfört en rening från synderna sitter han nu på majestätets högra sida i höjden. Och Romarbrevet 8:34. Vem är den som fördömer? Kristus Jesus är den som har dött, ja än mer, den som har blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och ber för oss. Tänk dig, samma oerhörda ord som uppehåller allt och som talades in i våra liv till frälsning, pånyttfödelse och förvandling. Samma oerhörda ord, samma genljudande mäktiga stämma sitter på Guds högra sida och ber för oss. Evangeliets ord om att Guds folk är frälsta ifrån sina synder, Matteus 1:21, talar ständigt ut över oss och manar gott för oss inför Faderns tron. Så, i dagens text, ni är födda på nytt, det ordet har förkunnats för er, så finner vi både läran om evangeliet, Guds kraft i frälsning, läran om tron, tron kommer av predikan och predikan i kraft av Kristi ord, läran om pånyttfödelsen, ni är födda på nytt, och läran om Kristi ständiga förbön för sitt folk inför tronen. Det som består, det som är bergfast och säkert, har talats ut över oss i evigheten. Men det har också talats ut över oss i historien genom Jesus på korset. Det har talats ut över oss i vår tid. Under alltså de år vi har levt på jorden, du och jag är född 1969. Genom förkunnelsen som förde oss till tro och evigt liv. Och det som består, det som är bergfast och säkert, fortsätter att talas ut över oss inför Guds tron. Älskade vänner, låt oss vara medvetna om vad vi äger i evangelium. Låt oss vara medvetna om vad evangelium kan åstadkomma i andras liv. Det är den oförgängliga säden som kan föda på nytt. Till ett liv som aldrig kan brytas ner eller förstöras, vissna eller fläckas. Låt oss vara med och be. Be Gud om att detta ord får landa i väl förberedd god jord och ge frukt hundrafalt i tusentals människor över hela vårt land, också i vår generation. I Jesu namn, amen. Låt oss be. Herre, vi tackar dig för detta mäktiga ord. Förlåt att vi inte alltid hållit det så högt. Att vi inte har bevakat dess liksom klarhet och styrka i vår förkunnelse och i vårt vittnesbörd. Herre, jag ber att evangeliet ska få visa sin enorma makt och kraft. Det ord, det oförgängliga ordet som kan föda på nytt till evigt liv. Herre, vi vet att himmel och jord ska förgå, men att dina ord aldrig ska förgå. Tack att vi får vara visa människor som bygger våra liv på klippan. Så kan stormarna komma, så kan störtfloden gå fram, men vi vet att våra liv kommer att bli bestående, för de är byggda på dina ord som aldrig förgår. Tackar dig, Fader, att vi får vara såningsmän. Och vi ber, Herre, att det ska finnas en god jord som bär rik frukt i Strängnäs, i Västerås och Sala och på alla de områden dit du sänder oss. Jesus, vi ber i ditt namn, för ditt namns äras skull. Amen.